Då blir det dags för ett nytt avsnitt av Svenska Fans SHL-podd Lundskog möter. Med mig Andreas Lundskog som producerar den här podden tillsammans med Rickard Rilleberger som också klipper den. Och gäst idag i Lundskog möter är en riktig legendar inom sportjournalistiken. Han har gjort över 20 hockey-VM. Han har gjort mängder med fotbollslandskamper, mästerskap och inte mindre än 12 olympiska spel. Gäst idag, Lasse Granqvist. Då får vi hälsa er varmt välkomna till Svenska Fans SHL-podd och denna vecka ett riktigt, riktigt fint specialavsnitt. Ni är många som har frågat efter honom. Han är programledare och kommentator för C-mores SHL-sändningar just nu och har en gedigen karriär bakom sig minst sagt. Idag är vi med oss Lasse Granqvist. Varmt välkommen Lasse till Svenska Fans SHL-podd.
Bok och tack.
Hur känns det att vara här?
Jo, men alltså att få komma och gästa er känns strålande. Vi ska berätta också tycker jag att vi sitter alltså i matsalen i TV4-huset på Tegeluddsvägen i Stockholm. Som ju nu, på grund av att jag slarvade här och sprung upp och ner med först rocken och sen med, för jag glömde min telefon och annat, så har vi blivit fördröjda. Och det kan vara bra, för nu har de flesta lunchgästerna gått faktiskt.
Precis, det var en bra timing verkligen. Ja, det, det är så trevligt att du ställer upp här och vi gör det jättetrevligt här. Sitter och fika med
kaffe och lussebulle. Ja, du kommer med lussebulle. Ja visst, vet du, så det här är kanon.
Klart. Klart att vi måste ha när vi går in i december här. Mm. Så vi tänkte idag prata lite om din karriär, lite om hur det är att jobba med C-more och SHL idag då. Och lite om hur man blir en bra referent och allting sånt. Så att det blir verkligen fullmatat avsnitt här.
Härligt, härligt.
Tänkte vi skulle börja, jag tycker ju alla de här poddarna, för att liksom göra en bra inledning, börja med en faktaruta. Mm. Så jag tänkte vi börja där, fullständigt namn.
Lars Ivar Granqvist, Ivar efter farfar. Han var busschaufför och utgick från spårvagnstallarna i Råsta en gång i världen. Nu pratar vi många, många år sedan. Men det är Ivar efter farfar.
Okej. Okay. Ålder?
51. Född 25 oktober 67.
Ja. Bor?
Gustavsberg. Mm. Värmdö kommun. Skärgårdskommun. Mm. Som jag flyttade för 5 år sedan. Från Solna där jag bott hela livet. Mm. Till Värmdö kommun. Då.
Hur kom det så att du flyttade från Solna?
Egentligen livs... kvalitetsfråga på så sätt att Värmdö kommun är som sagt en skärgårdskommun, så du har ju mycket mer natur och vatten och de bitarna där, och det blir ett lugnare tempo. Nu ska jag säga att nu har ju byggkranarna kommit dit också, och alltså Stockholm växer ju kraftfullt och nu har det byggts mängder med nya bostäder där ute också. Gustavsberg är ju en porslinsfabriken i Gustavsberg är ju känd under många år. Jag tror inte de har någon verksamhet kvar, men de så kallade porslinskvarteren har ju tagit över från fabriken, om jag säger så. Så att det har blivit moderniserat där. Bara på de fåtal åren jag har bott där, vilket ju är 5-6 år.
Och familj?
Ensamstående. Mm. Jag brukar säga att jag är reservhusse, för vi har delat vårdnad om två hundar. Och den jag delar vårdnad med, alltså Tommy Åström, min kollega, som ju jobbade, vi jobbade ju tillsammans i många år. Vi var först på Sveriges Radio, sen var vi på samma ställe i tv-branschen också. Kanal Plus C-more, men han är ju numera på Discovery. Discovery Networks, som ju är Eurosport och Kanal 5, Kanal 9. Som ju tar allsvenskan i fotboll då från och med kalenderåret 2020. Mm. Och det är hans jukare egentligen. Så vi har delat båda någon, brukar jag säga. Men han har ju barn och sådär, och det är mycket fokus på mycket annat. Så hundarna är glada med att vara med. Ja. Sen har jag min pappa är död, mamma lever, hög ålder. Och jag har två stycken syskon, halvsyskon. Som i sin tur har två barn var. Och de i sin tur har tre av de fyra, två kids var. Så det är en stor släkt så sätt. Ja.
Det är mycket att hålla reda på med födelsedagar och allting sånt, kan jag tänka mig.
Jag vet ofta, men min mamma är mycket noggrann på den här punkten. Så att det finns ingen som helst så risk att de skulle missa en sån.
Det är riktigt bra. Och de här hundarna har du berättat mycket om i sporthuset. Mm. Hur liksom föddes kärleken till dem? Och hur liksom kom det att du hade dem?
Jag är ju hundrädd från början. Men hur det var så... Det är så Cavalier King Charles Spaniel heter den där rasen. De är ju födda glada. Och när de var väldigt små så var den ena hunden hade stora problem med en pälssjukdom och en deformerad tass och ett enormt överbett som deformerad. Alltså det var mycket krångel med den där hunden. Hon klarade sig, men då var hon tvungen att få medicin just vid speciellt klockan, jag tror det var fjärde timmen och sånt där. Och Tommy kunde inte assistera med det, han var tvungen att åka på någonting vad det nu var. Så jag stod där helt plötsligt, han bara gav mig den lilla valpen. Så att jag... Och där började fann vi varandra på något sätt. Hon var ju inte så krävande på annat sätt än att hon var glad över att få lite hjälp, tror jag. Och sen är det otroligt, det säger väl alla som har hund, men tillgivenheten är ju ömsesidig i någon mening. Och jag tycker väldigt mycket om att koppla bort det mesta och gå på längre hundstrosande stycken längs Baggensfjärden. Det tycker jag är ganska häftigt.
Ja, jag håller med. Jag har två pudlar faktiskt där hemma.
Men då vet du precis.
Ja, precis. Så de, ja. Men de bor hemma i Örebro, så man får se dem lite när man är hemma hos föräldrarna. Verkligen.
Ja, åk ofta.
Precis,
åk ofta.
Definitivt. Det är en nöje att komma hem.
Ja.
Utbildning annars?
Jag grundskola förstås, 3-årig gymnasieutbildning, ekonomisk linje. Jag valde ekonomisk linje av det skälet att jag kunde välja bort matematik efter första året. Det kan man ju fundera på ett tag, men så var det. Och jag hade väldigt svårt för matematik. Jag förstod aldrig varför man skulle blanda in bokstäver i matematik. Alltså siffror fattar jag ju, men att det skulle vara x, y och annat, det begrepp jag mig inte på. Och sen därefter journalisthögskolan då. Jag läste engelska en termin. Jag kom inte in på journalisthögskolan när jag sökte första gången. Men jag kom in i januariintaget 1987. Och då på den tiden var tredje terminen var praktiktermin. Vilket innebar att när jag kom till januari 88 så fick jag praktik vid Radiosporten, Sveriges Radio. Det var en hel termin. Du gjorde inga, du behövde inte ens rapportera någonting i plugget i princip, utan du var och dit kom jag. Och sen på hösten där så var det slutuppsats och grejer, fick jag mycket hjälp av goda kamrater och så vidare, för då hade jag ju kommit in vid Radiosporten. Så min formella start på Sveriges Radio var i januari 1988.
Hur var du liksom i plugget annars? I grundskolan? Och
flitens lampa lös.
Det var alltså
mycket noggrann. Jag var aldrig deltagare i någon av de här. Vi var en rätt stökig klass när vi var i grundskolan nämligen. Kasta grejer på läraren och sånt.
Ja, det var så pass.
Ja, och jag gled ofta undan de där bitarna. Och vi flyttade så vi fick... Till sist, vi var så stökiga så när vi kom upp i årskurs 4 fick vi alltså AIKs dåvarande fotbollsmålvakt Leffe Karlsson, ja, som sen har jobbat många år som ungdomskonsulent inom AIK fotboll för övrigt. Men han stod i mål i fotbollslaget och då blev det lugnt.
Jaha.
Det var liksom idrottsprofilens inverkan på vi hade ett par riktiga pjäser som det gnistrade rätt mycket om dem faktiskt. Och då blev det lugnt. Men jag var nog en lite grann av en mönsterelev, tror jag. Pluggade stenhårt genom hela gymnasiet också. Gick ut med höga betyg. 4,9 i snitt på den femgradiga skalan. Det var ju på den tiden jag menade på att man begrepp betygssystemet. Jag har inte riktigt...
Ja, idag är det cirkelskott alltså.
Ja, då får jag jobba på det där Björklund och Fridolin.
Ja, det är riktigt. Vet du själv, man gick ut gymnasiet här för några år sedan. Det är noll koll nästan.
Ja.
Och jag har ju gjort lite research inför den här intervjun. Jag hörde att ni hade någonting som kallades för Jönssonligan. Ja, där du var, var deltagare. Ja. Berätta lite.
Jönssonligan, till att börja med, Jönssonligan är ju en film.
Mm. Med Gösta Ekman och Ulf Brunnberg.
Just det, Björn Gustafsson. Och den var ju rätt stor på 80-talet då när vi gick i skolan. Och de var ju rätt jönsiga, just Jönssonligan. Liksom. De var väl... Och vi var, alltså, så vi gjorde ju så här, vi gick ju aldrig, när vi kom upp på gymnasiet så, vet, när, den här hallen som var i botten med alla skåpen, alla hade ju varsitt skåp. Så man stoppade in grejerna och så gick man dit och bytte böcker mellan lektioner, det gjorde ju aldrig vi, utan vi tog ju böckerna för de lektionerna som skulle vara på förmiddagen fram till lunch, det la vi i våra tempokassar, alltså det var tempo eller konsum, plastkassar, så gick vi kring med då, vi tre stycken var vi, Andreas Ros, Lars Alettinen och jag. Och vi blev väl kallade för lite Jönssonligan. Vi var lite kufiska så. Men vi var aldrig... För vi hade ju ganska bra kunskap då. Så vi försökte ju hjälpa till då. När folk ställde en massa frågor om hur... Vad var så bla bla. Inte för att fuska på proven. Nej. Det är inte det jag säger. Men för att hjälpa folk på vägen fram. Liksom, de kunde ställa 5 frågor före varje skrivning. Så fick de svar på dem. Sen om de frågorna var med eller inte. Det är en helt annan historia. Så kunde det sluta väldigt illa i alla fall. Men så därifrån kom det här att de tyckte att vi var töntiga, liksom kufar. Och därifrån kom det här Jönssonligan. Vi kallades faktiskt för det, vi tre. Ja. Och hittade du den?
Det var Holmgrens podd faktiskt. Och sen någon artikel i Expressen. Jag tyckte det var lite research jag ändå gjort.
Ja,
underbart att höra verkligen.
Ju...
Ja, det är ju fantastiskt. Niklas Holmgren är
han har ju en sån, han har så stort hjärta, Niklas Holmgren. Och mycket värme.
Ja, så ja men verkligen. Han tog verkligen hand om mig. Jag gjorde mitt första hockey-VM faktiskt som utsände här i maj.
Ja.
Och träffade honom och fick jättebra tips och sådana saker. Så att, verkligen. Men hur gjorde du, hur liksom kom du in på Journalisthögskolan? Alltså, har det hela tiden det här med referering och kommentering, har det liksom varit din stora dröm från när du var liten?
Ja, det har det varit. Men jag var mer så här att jag... Min målbild och min vision och dröm var att komma till Radiosporten, Sveriges Radio, eller Sportradion som det kallades för på 80-talet. Och jag lyssnar alltid på Radiosportens sändningar, alltid. TV. På den tiden var det så att, jag låter äldre än 50 när jag säger på den tiden, men då gick det, det fanns ju inga dagliga sportsändningar i TV, utan då sändes TV-sporten på torsdagar. Ofta med ett internationellt fotbollssvep. Och det sändes Sportspegeln på söndagkvällar. Men i övrigt var det ingenting. Så den idrotten som var måndag, tisdag, den fanns liksom inte, om det inte var jättestora händelser, det togs upp i nyhetsprogrammen givetvis. Och Radiosporten sände varje dag. 21.00 till 21.30 hade Radiosporten i P3. 30 minuter sport varje dag. Jag lyssnade alltid. Var jag på bio någon gång, hade jag med mig en transistorradio.
Liksom,
ja, alltid, alltid. Missade inte en sekund.
Fast den här headsets då? Eller satt du bara med
nej, men på den tiden var ju, det var ju verkligen en fickradio. Var ju större än... Nu plockar jag fram min mobiltelefon här. Men liksom, den var ju större än... och så uppmår du tvungen att ta upp antennen. Så du vet, där fick du liksom... Och så stack det, du hade liksom typ i bröstfickan eller vad man ska säga motsvarande då. Jag hade väl någon tröja på mig på något sätt sådär. Och så hade du liksom antennen upp då så här. Så den kom med kinden nästan upp i örat. Liksom. Och så växlade du... Och den var alltid skinande vit den där hörsnäckan också. Den var stor historia. Och så proppade du in den i ena örat då. Och så liksom försökte du... Och så det rasslade och fnasslade och hade sig i mottagningen sådär en del sånt. Men det var, Radiosport var min stora passion och jag kontaktade dem. Då var det Björn Fagerlind som numera är pensionär. Han gick från Radiosporten till TV-sporten, redaktionssekreterare som hög journalistisk tjänst. Som svarade och sa att gå Journalisthögskolan, då började jag söka dit. Så på den vägen var det någon mer. Men då fick jag kontakt med Lasse Kink och fick komma en vecka sommaren 1987, första veckan i augusti. Sista dagarna i juli, början på augusti, fick jag komma och vara med Lasse Kink då, åka på Allsens fotboll och lite såna här saker. Och vara med i studiosammanhang och se hur det då fungerar. Så det var första gången jag hördes i radio, var i första lördagen i augusti 1987, när jag läste tyska Bundesliga-resultatet.
Åh, herregud! Hur kändes det liksom?
Oh, ja, det var otroligt stort. Ja. Jag snodde med mig en kassett på det där och lyssnade på, jag vet inte hur många gånger. Jag borde kunna det utan till, men det har försvunnit.
Vilken var din första match som du refererade? Någon gång.
Det minns jag inte. Men inte de första var Hammarby-Trelleborg 0-0 på Söderstadion. Förlåt att jag äter utav den goda lussebullen parallellt.
Självklart, det ska jag också. Jag måste också.
Du ska mycket plus för det. Vad gott.
Jag har lite riktigt fin fika här.
Ja, det är det verkligen.
Bästa
det verkligen.
Med december.
Men jag minns det första inslaget jag gjorde åt Radiosporten när jag kom dit som praktikant 1988. Det var Svenska Orienteringsförbundet som bjöd på lunch och pratade om jämställdhetsprojekt inom orienteringen. Och detta är alltså 30 år sedan. Man kan väl säga att det skulle lika gärna kunna vara idag.
Definitivt.
Så att det, jämställdhetsarbetet har mycket kvar. Men så var det. Och då var det jag och, jag minns inte vad han hette ens en gång, men det var en journalistkollega som alltid gick på alla presskonferenser som innehöll gratis lunch. Och då var det vanligare på den här tiden än vad det är idag. Idag är det liksom en smörgås kanske, men då var det lunch. Och det var jag och han då. Och jag som helt ny praktikant. Jag hade liksom med mig 12 kilos inspelningsutrustning. Du var ju ställt upp en oerhört liten...
Ja, precis. Det är ju...
Ditt mikrofonstativ väger troligtvis 3 gånger så mycket som själva inspelningsutrustningen. Men då var det den där 12 kilos bandspelaren och så gjorde jag en intervju. Jag kommer ihåg, och det blev ett inslag i sändningen och det kom med. Annars var det ju lätt att bli refuserad. Alltså de ställde inslaget, de ville inte sända det. Om det var andra grejer som kom före.
Vad kör du för bil?
Volvo XC60. Utmärkt plats för hundarna i bakskuffen. Relativt ny, jag har ett sånt här leasingavtal. Jag har ju eget bolag och då har jag ett leasingavtal som gör att jag förnyar bil vart tredje. Så jag bytte faktiskt nu denna vår.
Ja, och det är med de nya. De har ju en ny modell på den också.
Ja, de har utvecklat. Bara på 3 år så har ju datatekniken i bilarna utvecklats.
Ja, verkligen. Mina föräldrar hade faktiskt den, men jag fick aldrig köra den.
Det var verkligen så här.
Nej. Utan det är att farsan, om man nu lyssnar på det här, det gör han säkert, kommer han säkert göra. Men det var att han var så himla rädd om det där.
Så jag fick
istället ta en Skoda Octavia som ungefär lika gammal som jag är. Från 1997.
Men Skoda är bra bilar också.
Det funkar, vad härligt. Hobby förutom utanför sporten? utanför jobbet?
Jag är ju... Jag tycker mycket om att gå på musikaler. Mm. På, jag kan få stort utbyte av att se en operaföreställning. Mm. När det gäller musikaler är jag ju väldigt förtjust i Fantomen på Operan. Mm. The Phantom of the Opera. Jag ska faktiskt stämma med en kollega. Vi jobbar ihop på produktionsbolaget jag var delägare i för några år sedan. Björn Alvefelt. Vi åker en gång om året och tittar på Fantomen på Operan någonstans i världen.
Jaha, och, vad häftigt.
Och efter stor diskussion så har årets resa beslutats gå till Köpenhamn. Så vi ska faktiskt bara dagen efter vi har spelat in det här så kommer vi åka till Köpenhamn. Han har suttit ihop en liten snisslabana har han berättat för mig. Där vi ska gå och äta lite smörrebröd och njuta av det danska livet. Och sen ska vi se Fantomen på Operan komma hem dagen efter. Så det har vi en gång om året.
Gud vad häftigt alltså.
Men sånt tycker jag tycker mycket om. Jag fascineras av de här kulturella styckena där de följer ut manus. Det är ju samma sak varje kväll. Mm. Men grejen är, de måste ju göra sin bästa föreställning varje kväll. Jag tycker det är jämförbart med det yrket jag har. Mm. Och alla de som jag är kollegor med. Därför att vi kan ju liksom inte vara dåliga på jobbet.
Nej.
Det blir ju inget bra.
Nej.
Och jag menar, tar du en föreställning, Fantomen på Operan till exempel, som jag tar som exempel, gick ju på Cirkus i Stockholm med Peter Jöback. Och du vet, det kom ju folk från hela landet som bussar in för att se just en föreställning. Kanske enda gången i hela deras liv.
Precis.
De ser just den här föreställningen.
Ja.
Så det finns ju inget utrymme för att vara dålig.
Nej.
Om du går på en hockeymatch så kan det är ju inte ovanligt att det står 3-0 till det andra laget. Och att du får coachen frågan, vad är det här? Nej, men vi var inte riktigt med i början.
Nej,
vi var inte riktigt med.
Vi satt med ute i bussen.
Satt ni kvar på bussen? Men har du någonsin hört talas om en teaterföreställning där de kommer in? Jag var på under fotbolls-EM 2008 exempelvis. Jag försöker alltid gå på nationella Operan där jag är. Jag var i Kiev också 2012 och så vidare. Men har de kommit ut efter första akten och sagt så här, vi ber om ursäkt. Vi satt kvar på buss. Vi sjöng bort oss här i första. Det händer ju inte. Sen kan man ju säga att det är en skillnad för att du måste improvisera också och tro i din spelplan när du lirar hockey. Så det kan ju hända saker. Motståndarna måste ju påverka din prestation.
Mm.
Det är ju inte riktigt så att en motståndare påverkar prestationen på en teater. Men däremot är det ju ett samarbete mellan skådespelarna, mellan estradörerna.
Verkligen.
Så det fascinerar mig.
Verkligen dramatiken och allting. Absolut. Sånt i en pjäs och allting i handling kan man ju verkligen spegla till sportens värld. Verkligen. Ja, men just som du säger, jag såg en Broadway-föreställning för 2 år sedan. Mm. Och det är verkligen ett minne för livet. Liksom. Det var så himla bra.
Mm.
Och just att se det verkligen. Och just att de gör det varje kväll. De kanske har 2 föreställningar på dagen. Liksom.
Du verkligen. Åker ju inte till Broadway varje dag.
Nej,
varje
definitivt
vecka,
inte.
Varje månad,
inte liksom.
Varje år.
Precis.
Det är ju så.
Det är bara,
vilket
liksom,
innebär att de har en möjlighet att göra intryck på dig. Och de vill ju såklart att du ska sitta som du gör nu och säger det var en upplevelse för livet.
Precis.
Det är ju deras målsättning.
Verkligen, verkligen. Språk?
Ja, svenska, engelska, tyska efter 6 års skoltyska. Mm. Jag har läst franska i 3 år också men talar inte franska. Däremot så fungerar ju gärna så, i alla fall för mig, att när jag är i Frankrike under ett mästerskap, typ EM 2016 eller något, och bara liksom bor och reser och är i Frankrike, då mognar ju några fler glosor än vad jag trodde jag kunde till liv. Men jag kan ju inte sitta och konversera. Jag kan ju inte gå ner på en bistro i Paris och sätta mig och konversera med lokalbefolkningen om Pogba är bra eller inte. Liksom, nej, det har liksom inte.
Du gjorde ju en intervju i Allsvenskan på franska, va?
Ja, ja. Det gick ju bra så länge jag lyckades. Jag tyckte jag fick till frågorna på ett vettigt vis. Mitt problem var ju att jag kunde ju inte komma i närheten av och... Var det inte Aliou Badji?
Jo, jag tror det. Djurgården, ja.
Det är Senegal det.
Ja, precis.
Men hans senegalesiska franska.
Ja, precis.
Den var
accent.
Omöjligt för mig att förstå vad han sa. Fullständigt omöjligt. Så jag lyckades ju få fram en följdfråga också. Men det var ju liksom... Alltså journalistikens ABC-intervjuform är ju att lyssna på svaret.
Ja.
Lyssna på svaret och formulera din nästa fråga därifrån.
Mm.
Men det var ju inte så möjligt.
Nej.
Jag känner mig skyldig till
det. Vilken anser du är den bästa ishockeyspelaren genom alla tider? Jag vet att det är
bara säga om den intervjun?
Självklart.
Alltså jag gjorde inte intervjun för att det skulle vara något, att jag skulle framstå som att nu, oj, han talar franska. För det fattar ju folk som lyssnar, men det gör jag inte. Utan jag gjorde den för att han skulle känna sig bekväm.
Precis.
Och att han skulle vilja liksom ge mera svar. Så min begränsade tankeverksamhet medgav inte att jag skulle begripa. Jag måste ju faktiskt förstå vad han säger.
Ja.
Det är svårt. Största hockeyspelaren genom alla tider.
Det finns ju ett antal.
Ja.
Verkligen.
Det är klart att jag... Du kommer ju till att du måste väga Kanada mot Kanadas nedstegrus. Men alltså NHL mot öst.
Mm.
Då måste du väga Charlamov, Petrov, Mikhailov, Fetisov, Larionov och de här. Krutov och de här med Gretzky och Lemieux och ja, det är ju andra stora. Det blir, men det är klart, med tanke på de rekorden Wayne Gretzky har, med tanke på alltså den många, många år på den absolut yttersta nivån, så måste jag nog ändå säga Wayne Gretzky. Mm. Med reservation för att jag inte liksom har hela NHLs Hall of Fame på näthinnan. Mm. Men jag svarar Wayne Gretzky.
Vem tycker du är bäst idag? Det finns ett antal med Connor McDavid och Sidney Crosby, Malkin och Ovechkin.
Alltså, det spelas ju så många matcher idag. Många som är produktiva är det ju därför att de spelar mycket i de där överlägen. Och, men det är klart det är svårt. Jag kan tänka mig att det är svårt att runda en sån som Sidney Crosby. Jag var ju på VM när han kom och spelade VM. Var det i Prag, va?
Mm.
Som han kom. Och liksom, men jag färgas kanske av hela personligheten. Men vi pratar mycket då med Gord Miller och Ray Ferraro som jobbar för TSN Kanada. Och är charmerande. Skickliga referenter tycker jag. Och även oerhört trevliga att snacka med. Så här. Men då berättade de för oss att då hade alltså Sidney Crosby ringt upp. Jag minns inte vem som var coach för Kanada vid tillfället. Men ringt upp honom efter det att Pittsburgh åkte ut i slutspelet. Så hade Crosby ringt och sagt att jag förstår att, för det var ju ganska nära turneringsstarten då. Jag förstår att ni har full trupp liksom. Eller att ni bara någon plats över och ni har kanske inte en centerplats. Men om ni vill och om det finns utrymme så kommer jag gärna att spela VM liksom. Och det är ju en svår fråga att säga nej.
Ja,
nej,
vi tycker att du tycker take att your time, liksom. Och snacka om ödmjukt också från en idrotts...
Ja, men det är det jag menar. När han kommer till laget och då berättar Gord Miller och Ray Ferraro för det var Sanne Lindström och jag som hade konversationen med honom, berättade att det första han gör när han kommer in i omklädningsrummet är att han efter träningen ställer sig upp i omklädningsrummet. Mm. Och det är klart att när Sidney Crosby ställer sig upp så blir det tyst. Mm. Han har den och säger så här: jag är här av ett enda skäl. Och det är vinna guld.
Mm.
Ingenting får komma i vägen för det. Och liksom signalvärdet då, för att ofta hör man ju att det kan vara en del festande eller att man inte har fokus på att lira. Alltså signalvärdet till alla andra i lag, om man är ett bra lag kan man, är ganska tydligt. Mm. Och det tycker jag är... Det är starka egenskaper hos en ledargestalt och så vidare. Sen vet jag att det är de som har synpunkter på Sidney Crosby och så vidare. Men det är klart att han är väl där uppe någonstans.
Verkligen, verkligen. Har du något favoritlag liksom?
Sen har vi har ju inte nämnt Peter Forsberg, vi har inte nämnt Mats Sundin, vi har inte nämnt Niklas Lidström. Vi har ju en svensk armé med spelare här liksom. Som, och den Elias Pettersson som jag har nu kommit med liksom Filip Forsberg-kvalitet på avslut, vilka handledare alltså det, och killen ser ju inte ut som man tänker att han kan inte bli på hockeyring. Och han har ju, när vi snackar nu, så har han åtminstone gjort två matcher den här säsongen på 5 poäng.
Ja, det är ju sanslöst bara in i natt här.
Och sen är det klart att ishockeyn har ju ändrats. Det är ju annorlunda ut hur hockeyn spelas idag än vad fallet var kanske för 5, 6, 7, 8 år sedan, 10 år sedan, 15 år sedan, när det liksom var boom, pang, tjuff. Och Nita var liksom, Nita, kör på! Den där grejen var liksom, har försvunnit för lite så.
De här tuffingarna har ju gått ut liksom i LHL framförallt. Ja, det finns ju några kvar, men det är inte...
Och den här hjärnskakning och huvudskadeproblematiken som finns. Jo, alltså när det gäller favoritlag så vi har... Du är fortfarande på faktarutan.
Ja, precis.
Jag pratar alldeles för mycket. Nej, men vi har,
det är så bra så.
Generellt sett så har vi rekommendationen att inte säga vad vi håller på. Därför att det har en risk att reta folk. Mm. Jag
tänkte att du hade någon mindre typ av förening.
Ja, jag var med och grundade innebandyn i Solna en gång i världen.
IBK Solna. Solna.
Som dock i samma innebandy VM i Globen 1996 gick upp och blev AIK innebandy. Mm. Men jag brukar säga... När jag bodde i Solna sa jag alltid att jag är född i Solna, uppvuxen i Solna och bor kvar i Solna. Nu stämmer ju inte det längre, men i alla fall. Så då kan du, och då finns det ju både Råsunda, Vasalund och Huvudsta, IS och Hagalund och allt vad det är, va? Ingenting, skogens vänner och de här lagen också. Men jag tror att det är viktigt att ha ett favoritlag. Alltså jag har gjort väldigt många år med innebandyn och jag är högröjt aktiv och involverad i som ledare i AIK innebandy. Mm. Men du vet att gå in i ett omklädningsrum när, på den tiden vi var Solna, just åkte ur en division, eller gå in i ett omklädningsrum när du 12 sekunder från klocka tappar SM-finalen och så vidare, va? Det det är tyst i det rummet liksom. Och de känslorna och den förståelsen för hur det är tror jag kan vara nyttigt att ha i det jobbet jag har också.
Verkligen.
Samtidigt som jag också vet liksom att jag har ju varit med om att vunnit SM-guld också som ledare alltså i det perspektivet liksom. Och du vet det speciella i att få en framgång och då det ska firas till höger och vänster och så vidare. Men då, vi var ett litet gäng som gled undan och försvann till ett helt annat ställe. Och där satt vi under kvällen istället liksom, bara och kände att ja, men där gjorde vi ju bra liksom. Men nästan börja planera nästa år.
Det är nästan en liten tomhet va?
I någon mening är det ju det. Men också en jäkla, det är en stor glädje för alla. Som, du vet, nu snackar jag om innebandy, det är en ideell idrott rakt igenom snudd va? Och det är en stor glädje för alla som har investerat sig själv. För om du går in i ett ideellt arbete investerar du ju av dig själv. Du gör ju en prioritering att jag vill ge en del av mig till detta. Och det, de kan jag glädjas ofantligt mycket med.
Och du var ju också domare i innebandy, ja, har jag hört. Ja. Berätta lite om den liksom.
Ja, jag dömde. Jag var ju domare på den tiden innebandy inte hade någon ordning i verksamheten tänkte jag säga. Då blev man uppringd på fredag kväll så här 22.30 när domarbasen ringde. Det var Stickan Engdahl i Bankeryd som skötte det där och han ringde och sa: "Vi har ingen domare i Torshälla imorgon 12.45. Jag måste hitta någon så du kan ja, jag kan imorgon, jag är ledig imorgon. Ja men ta den då. Du måste hitta en kollega också." Så det var det liksom, man fick liksom, ja. Och det var ju en seriematch i högsta ligan.
Hur var du som domare?
Alltså jag var nog alldeles för het för att vara lyckosam som domare. Jag blir förbaskad på folk som försöker fuska eller liksom jävlas bakom ryggen på dig eller liksom så där. Lägg av liksom så här, stuket. Jag tycker man ska, jag står för en hög grad av ärlighet, men det är väl alla, och då kan man alltid diskutera vad är du beredd att investera i att, för att nå framgång. Alltså hur mycket är du beredd att tänja på reglerna för att, alltså nu är du på väg att göra mål och då kommer du att avgöra, för det är sanden här i match 7, ska jag dra ner dig då, ta den utvisningen och liksom hoppas att du inte gör mål på 2 minuter powerplay och så kommer vi in och så gör jag. Så du vet, det där kan man alltid diskutera. Men sen var jag väl inte så där otroligt kunnig på regler så sätt. Men liksom, men sunt förnuft, jag hävdar att det kommer man en bit på. Men jag dömde alltid med riktiga regelryttare alltså, som hade koll på regler. Ja, jag håller här Bräske, jag jobbar på löparkansliet, Bräskan fyllde 60 här förleden. Men vi hade ofta matcherna, han har ju skrivit hälften av regelboken, vet du. Och det kunde vara, vi skickades ofta ut, för vi höll ordning på matcherna. Så vi skickades ofta ut fredagkvällar på juniormatcher. Du vet sådana här Farsta Högdalen kunde det vara. Det var tuffa matcher. Eller Tullinge mot Balrog som var ute i Albyhallen.
Rivalmöte liksom.
Ja, och det var, då gick de ju plugget och hetsade varandra.
Ja, just det.
Alltså, det där, J18 och J20 som det väl, eller det hette väl B-junior och A-junior, men strunt i det. Men du vet då. Och då kunde det ju vara att jag tog plockan en utvisning där för någon som hade sopat till någon, eller jag tyckte gjort fel. Och jag sa, och Lennart sa, vad åker han för? Det vet jag inte. Men han ska ut, så där beter man sig inte. Så här, du hittar något, slå i boken, bläddra i roten. Så att, men jag var lite för het, jag kunde bli oerhört engagerad i det där.
Stämmer att du visade ut honom också för att hans mamma satt då och gapade på läktaren?
Ja.
Det där,
Ja, det var väl inte en av mina bättre matcher, men då var det mitt på dagen, var det väl en söndag eller något där ute, och det var någon som satt och var så otroligt grinig, alltså föräldrar är ju besvärliga individer, vet du. Och då fick jag ju reda på, jag vet inte hur, men att sonen lirar ju då med nummer 2 eller vad det var. Så då plockade, men han, det var ju inte så att han stod still och åkte ut, för nej men alltså, så var det ju. Jag menar, du hittar, men sen är det ju så här, du kan ju döma hockey och hitta en interference, alltså hur svårt är det? Hur svårt är det? Du, jag menar, eller en slashing. Ja. Jag menar, du slog vid handsken och var den tog när du Precis. Slog och alltihopa det där. Men det var väl ingen bra utvisning. Jag dömde med domarchefen då, Roger Nyström, en fullständigt underbar människa. Och han sa det till mig, men så här kan du inte, vad håller du på? Det är så det var jag inte särskilt glad över faktiskt.
Har du något motto i livet?
Han tjuvades.
Har du något motto i livet? Något sånt där ord som du använder som du vill?
Det finns ju många. Jag har skrivit på mitt Twitterkonto, man skulle skriva en beskrivning, du har skrivit "var kompis med fakta och sunt förnuft". Och det kan jag väl tycka är, det vill säga, jag tycker sunt förnuft ska vara regerande så långt det någonsin är möjligt, men sen finns det också fakta.
Ja.
Jag ska ju vara med i Brottsjournalen här med Leif G.W. Persson och snacka hockey och att det civilrättsligt har blivit ärenden av ishockeytacklingar eller vad man ska säga. Och då menar jag så här, att det sunda förnuftet säger mig att rättssamhället ska hålla sig utanför idrotten. För det finns en överenskommelse som säger att de som deltar i det här gör det inom ramen för de regler som finns där. Och när de överskrids så ska de egna disciplinära instanserna ta hand om det. Samtidigt så menar jag så här att fakta i det sammanhanget är ju att nu har ju högsta domstolen fattat beslut efter tingsrätt, hovrätt, så blev ju högsta domstolen som tog beslut i ärendet Jakob Lilja mot Jens Olsson. Och då är jag ju inte, jag menar, jag är ju ingen rättshaverist, va? Jag fattar att högsta domstolen har sagt sitt, så att så här ska det tydligen gå till, va? Så att fakta i det sammanhanget får jag ju vika mig för. Mm. Även om jag tycker att det sunda förnuftet säger något annat.
Vi har ju en hypotetisk fråga här som vi brukar dra till alla våra gäster som jag har här. Vad skulle du göra om du fick 10 miljoner idag?
Jag tror inte jag ska göra någonting. Jag betalar av lånen. Mm. Det är väl rätt svar för mig själv, kan jag tänka mig. Men liksom jag lever ett... jag är oerhört privilegierad tillvaro liksom att få arbeta med fortfarande då, efter att ha hållit på över 30 år, liksom jobba i frontlinjen på elitnivå i hockey och fotboll. Har gjort en övergång från radio till tv, nu enkom tv, liksom efter många, många års försök att förstå vad jag skulle göra. Jag tycker att ligga kvar på den nivån med de stora mästerskapen är ju superhäftigt. Liksom. Mm. Så att jag tror inte att jag... Men lösa lånen är väl kanske inte så dumt. Mm. Jag häftar ju skuld till bankerna.
Vad är den dyraste prylen du någonsin har köpt? Har du någon sån här?
Bilen,
ja.
Den leasar jag ju.
Har du annars någon sån där pryl?
Mobiler, och jag köper ju mobiltelefoner, ja. Det är ju numera utbytbart så ofta. De programmerar dem väl så också. Mm. Men bilen är ju, den kostar ju många hundratusen.
Ja.
Det är ju en, man kan ju nästan bo i bilen.
Ja, precis.
De har ju en sån där grej nu att man kan beställa mat till bilen.
Ja, det var ju verkligen.
Ja, vad heter det? In-car, vad fan ska det vara? Och då skulle man alltså tjäna tid. Grejen var att du ska tjäna, de har bestämt sig att jag har ju en Volvo då, Volvo XC60. Om du äger en Volvo så ska du kunna tjäna in, var det 2 dygn av ditt liv liksom, på att du spar tid. Och i det här fallet skulle du spara tid på att slippa gå och handla.
Mm.
Och då har du någon inställning, jag vet inte, jag är inte så teknisk så att jag vet inte. Men, så att, då kan man spara någon kod eller något då, så att då kan du beställa varor på något sätt. Jag har aldrig testat detta, jag har fått det bara beskrivet för mig.
No.
Och så är någon då som går och handlar, och så när du kommer till bilen, förutsatt att den inte står på ett ställe där den inte går att komma åt, en offentlig parkeringsplats. Så står matvarorna i baksätet på bilen, eller ligger alltså i bakluckan på bilen när du kommer, va?
Snacka om high-tech-lösning, alltså. Det låter ju helt sanslöst, alltså.
Det är ju en spännande grej.
Ja, men de börjar bli alltid mer. Kunde som podcaster, Spotify, allting möjligt. Och...
Men det dyraste är väl lägenheten, tänker jag, va? Och det näst dyraste är väl bilen.
Mm. Har du någon sån där pryl som du är väldigt rädd om, som du har sparat kanske, eller någonting sånt? Någonting kanske från inte... mästerskap eller någon minne eller
något. Alltså det har jag, alltså jag har ju inte tagit en enda autograf. Mm. Jag är inte populär i släkten, för jag tycker inte att det är mitt jobb när jag är utsänd att liksom gå och ta autografer till nära och kära. Nästan inte en enda bild. Men däremot har jag sparat alla akkrediteringarna från ishockey-VM, fotbolls-EM, fotbolls-VM, olympiska spel, alla landskamper och såna här grejer. Mm. Så jag har ju en hel vägg fylld utav. Mm. Och det fortsätter jag med fortfarande. Jag gjorde det faktiskt när jag var tvungen till det när jag flyttade ut till där jag bor nu, Gustavsberg, att liksom försöka skapa någon ordning, för jag var tvungen att flytta de där akkrediteringarna. Så jag liksom, men det tog tid alltså. Mm. Men det engagerar jag mig i, och det vill jag ska funka. Och det, men det är inte katalogiserat. Så att,
nej, inte efter årtal eller någonting sånt.
Ja, det blir ju egentligen automatik. För du sätter ju den senaste hela tiden utanför. Ja, så. Men det är inte så att du kan liksom säga så här. Ja, du gjorde ju Champions League 1900.
Nej, precis.
Och så, det finns på E4. Så är det liksom inte. Utan, men däremot har jag hyfsat koll själv. Jag har ju hängt upp det en gång själv.
Ja.
Men jag är lite orolig för den där tavlan. För den är lite, alltså, den är väldigt stor. Den sitter på... en vägg då, alltså, så att men det är nästan hela, nu är inte det, det är ju vägg vid en dörrpost där, så att den är inte så bred, men den är lite överbelastad.
Ja.
Så jag skulle inte förvåna mig om det kommer en ljudlig duns.
Får jag börja om igen. Ja, men det är faktiskt samma, jag också sparar faktiskt, nu har jag inte hållit på, nu har jag bara hållit på ett år, men jag också sparar alla akkrediteringar faktiskt från SHL-matcher och från VM och Sweden Hockey Games och allting sånt.
Vi får ju sån här säsongsakkreditering när vi jobbar med SHL då.
Mm.
Men de sparar jag också per säsong då. Mm.
Vi tänkte att vi skulle gå in nu på lite av din karriär nu. Mm. Hur liksom föddes den här passionen för sporten? Hur föddes den här passionen till radiosporten som du berättade tidigare om? Liksom, var dina föräldrar idrottsintresserade och så?
Mamma helt intresserad av idrott. Mm. Pappa var ju väldigt aktiv fram på 60-talet där. Mm. Egentligen fram till jag föddes, tror jag. Min pappa var ju med och bildade den vanliga konventionella isbandyn i AIK. Mm. Tillsammans med Lennart Johansson, AIKs legendariske och fotbollens legendariske ledare. Mm. Som har pokalen uppkallade efter sig som svenska mästaren i fotboll får. Mm. Så att det var väl egentligen den vägen. Pappa var inte så mycket för ishockey. Mm. Men fotboll var verkligen, fotboll och bandy, vanlig konventionell isbandy var hans grej. Mm. Så vi gick ju rätt tidigt på Råsunda stadion som det var i det fallet. Och pappa kände ju vakterna så där, så vi kunde alltid, han betalade, när jag blev lite större sen betalade han bara en entré för sig själv. Och så fick jag liksom gå med på samma
det var liksom.
Och det var på fotbollsstadion.
Smyga in lite.
Ja, lite så. Och de stod ju med sina skärmmössor på sig och liksom lite uniformsliknande sådär. På gamla fotbollsstadion som det hette då. Den är ju riven numera, men så var det på den tiden, på 70-talet. Så därifrån var väl liksom, och sen var det engagemanget, som närheten som radioreferatet gav, som fascinerade mig mycket. Mm. Jag tyckte TV var för distanserat och för återhållsamt. Och vi har ju en tendens i Sverige att tycka att de bästa är de som är tyst, och det tycker jag är, jag menar, om du som krönikör säger att vad duktig du var tyst. Alltså, okay. Okay, så när jag inte kom till jobbet och jag har gjort min bästa arbetsdag. Alltså, du kan ju inte bli mer sågad än så. Liksom. Det går ju inte. Det går inte ihop det. Liksom. Så att det var inte, låg inte för mig. Liksom.
Var det liksom kärlek vid första ögonkastet när du gick på den första matchen där?
Ja, men det tror jag. Jag var... Pappa berättade ju det efteråt, att jag var ju helt ointresserad av korv eller glass eller någonting annat. Liksom. Utan jag var ju helt upptagen av matchen och vad som hände. Och så var det från början. Så det finns nog det. Och vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte reflekterat över det. Men det var liksom idrotten i sig som jag lockades av. Som jag drogs till. Så att säga.
Och liksom hur... Hur kom du in på det här med refereringen? Började du referera själv också när du var liten? Liksom? Ja. Satt du framför tvn och liksom stängde av ljudet? Och satt
då hade jag ju radioljudet. Så att det som var när vi till exempel satt och kollade på Canada Cup 1976. Pappa och jag på natten då. Jag var inte ens 10 år, hur fick jag vara uppe då, kan man göra. Men alltså då...
Det var jag också faktiskt, när vi var junior-VM.
Ja, du ser, vet du. Men då hade jag ju en stor... transistorradio, om man säger. Eller bandspel, om man ska säga. Som jag bar in i vardagsrummet då. Och den gick ju på el såklart, för det kostade väl 240 batterier då. Och sen hade jag en lång sladd i mina hörlurar då. Så jag satt ju med det där med hörlurar och så förde jag eget protokoll. På den tiden fanns det nästan ingen grafik i sändningarna. Nästan inte alls. Nej. Grafiken bestod nästan av att det är paus. Och kom en klocka där det stod vi väntar på andra perioden. Det stod inte ens vad det stod i matchen. Men och då förde jag eget protokoll så här. Jag tror jag har kvar dem där.
Det är så pass.
Jo, med olika färger och så där. Och så satt jag och lyssnade på det. Och radion var ju rätt noggrann. Lasse Kink, Leffe Borg, de var ju rätt noggranna med. Jag tänkte, kan inte ha varit Kink 76? Ja, strunt samma. Jag får refrasera åren. Det är en annan grej när man har fyllt 50. Man tappar kontrollen på vilket exakt årtal det var. Vart 84. Skitsamma. Men alltså, då skriver du ner precis vad de säger. Mm. Och det var en svensk utvisning, den och den. Efter 4:48 hakning så blev det liksom så. Så det gav mig liksom, så jag hade egna, samma sak när det var omröstningen i Melodifestivalen, internationella schlagerfinalen. Då hade jag alltid egna protokoll och så vidare, liksom förde exakt hur var och en rösta och liksom kunde året efter, eller göra min egen statistik och säga att Estland, eller det var väl inte med dem, men liksom, de kommer rösta här, de röstar alltid på Storbritannien och Sverige får alltid en 12.
Det var så, alltså, liksom kartläggde också
så att, jo men alltså, så det fanns, så att jag, det var med, och sen hade jag ju en drivkraft av att kommentera och referera, jag minns Backvägen där jag är uppvuxen, precis intill Friends Arena, men då, den lekplatsen ligger kvar, men då var det liksom, det var cykeltävling och grannskapet, och det var en 7-8 9-10 kanske utav de som bodde i grannskapet som cyklade runt i sand. Jag stod på sandlådan på ett bord i sandlådan, och de hade cyklat runt och x antal varv, och jag kommenterade, och sen stack de ut. De fanns en slinga uppe i, visst sa Kullaberg, men det var bort en bit upp från en backe och ut, och så var lite berg och lite grejer, så det var lite motocross eller cykelkross då. Ja. Och så var de borta kanske 8-10 minuter. Och jag stod, då stod jag kvar på det här bordet i sandlådan och kommenterade vad som hände i skolan utan att se. Ja. Det visste jag ju inte.
Du liksom hittade bara på.
Och då jag kunde ju liksom förstå att Benny var duktig. Han var helt skoningslös mot sig själv, var han, Benny. Han vann nästan alltid. Så jag kunde säga att han var på väg att koppla grejer. Och då stod det ju x antal från grannskapet där och lyssnade då.
Det var häftigt liksom.
Som givakt och liksom, och lyssna på vad jag stod och gafflade om där. Och sen kom de ju, och man såg dem i ganska god, så gällde det att se då där när de kom i det lätta duggregnet där i september. Liksom, mörkret började komma. Vem var det som ledde nu? Liksom? Och så såg du att, fan, Benny har ju rasat. Han är inte alls, det är tre andra som kommer här. Så fick du ställa om blicksnabbt då och säga det. Det blir Erik före Roger, eller blir det Roger före Erik? Och så körde du så där. Och det gjorde jag, och det hade jag ju. Jag var för dålig för att spela själv. Jag blev liksom den som kommenterade det som hände. Jag dömde ofta och var referent samtidigt. Jag brukar säga att det var enda gången referenten var helt säker på att domaren kommer döma straff. Liksom.
Innan själv hållåsen
kommer av. Så då sa jag det. Jag var ju mitt i det och refererade när de andra lirade. Sådana grejer. Såna grejer. Så det har alltid funnits där.
Du var inne där lite på att spela själv just. Vilka idrotter gjorde du liksom?
Ja, då var det ju egentligen nästan lagstiftat att man skulle göra. Det var ju, alltså hockey var aldrig aktuellt egentligen, för att jag kunde ju inte åka skridskor riktigt. Fotboll var det ju liksom så. Vi bodde in till Udden, som det kallas för, Råstasjöns IP, jag vet inte vad den heter idag. Det har blivit plastgräs där för övrigt. Men då var det grus. Och då skulle ju alla träna. Då var ju alla lag tränade ju där. Alltså Råsunda, Vasalund och AIK och så vidare. Och vi var väl 9-10 år eller något sånt där. Då kommer jag ihåg att det regnade så in i hälsan. Och den där bollen, vet du, det var ju inte såna här fina bollar som idag, utan en läderboll. Den blev så fruktansvärt tung av regnet. Ja. Och så var vi uppställda på led och skulle nicka.
Oh, fy, ja,
visst, alltså. Så fram och så kastade och tränade. Och så tjong, nicka, och så kom en ny boll och så. Mm. Och jag nickade en och gjorde ju fruktansvärt ont. Jag fick ju den där fel på något sätt. Så jag avbröt ju då och sa, det här är ingenting. Så jag gick hem. Så det blev ingenting av den fotbollskarriären heller. Ja. Men jag var faktiskt på en riktig träning. Men det gick ut pipa.
Ja, det var faktiskt samma här. Jag spelade en del hockey, dels fotboll. Det var nästan samma sak just med nicka och allting. Ja. Men så också med hockeyn. Första matchen släppte in 15 mål. Då var det bara som målvakt. Då var det bara att dra.
Det var,
liksom.
Det var ingenting. Liksom. Ja, och då menar jag så här, det är en god logik hos dig. Det är ju sunt för nu. Varför ska jag hålla på med det här?
Precis.
Nej, liksom bara, jag tittar bara upp och folk står och säger, nej, men nu släppte vi in den igen. Och man liksom känner hur kollektiva liksom spänster. Bara sjunker.
Så går det liksom inte.
Nej, så det var aldrig någonting för min del. Så att, men det var mycket såna här. Det var verkligen så att det var mycket av den här varan av landhockey. Av, på den tiden, så 70-talet, så spolar de ju vid Vasalundsgymnasiet, som det heter idag, i Solna. Där läroverkets plan, som det kallas för, det spolades ju. De gjorde ju is då på vintrarna, så det var mycket skridskåkning. Det spelades till en mer vanlig konventionell isbandy, som jag brukar säga, på den här stora fotbollen. Det gjorde de också is för, liksom, så att. Och vi spelar mycket fotboll också. Så det var mycket spontant. Det var verkligen det. Alltså. Jag kan tycka ibland att man är så. Och alla idag håller alla bara på med sina telefoner. Eller bara spelar olika tv-spel och vad det är för någonting. Liksom. Men det är faktiskt en tydlig skillnad. För att då var vi mer ute. Och vi samlades alltid ute. Och det hände någonting. Tjuv och polis med han Benny. Han var alltid tjuven.
Det var så.
Ja, visst. Men när vi sköt på honom så kastade han sig in i skogsdungar och rullade ner för bergslämpor och grejer.
Underbart.
Ja, så det var. Undrar vad det blev av honom faktiskt. Han måste.
Det var så. Det är ingen kontakt idag.
Nej. Han försvann helt och hållet.
Ja. Vad häftigt ändå.
Benny, Kenny hade de en som hette också. Han var också.
Ja, det var ju alla de här på Y. Jag brukar alltid vara värst.
Det var någon annan som sa det till mig här förleden faktiskt. Att det kan vara.
Jag tror
det. Är möjligt att det är så. Jag vet inte.
Jag tror det faktiskt. Ja. Och så kom du in då på Radiosporten efter praktiken och fick fast anställning där. Och så gjorde du ditt första mästerskap, som var ishockey-VM då, 1991 om jag inte helt fel. Som huvudkommentator i Finland. Hur var det liksom? Hur var det att komma in på Radiosporten? Du blev omhändertagen av Lasse Kink där, som du berättade.
Ja, alltså, det som hände på mediekartan då var ju egentligen två saker. Dels startades ju en ny markbunden kanal, TV4.
Där vi är idag.
Ja, precis. Och dels startade ju Kinnevik, Jan Stenbeck, TV3. Och det som hände var att TV3 köpte hockey-VM. Och det var ju ett herrans liv. Och som det var i inledningen, så fick ju Sveriges Television sända matcherna från hockey-VM med 15 minuters fördröjning.
Just det.
Och grejen var att då visste du inte hur du skulle få reda på resultatet. Alltså det var ju inte så att du, som idag sitter du bara och kollar på uppdateringar, det är ett flöde egentligen. Mm. Så, eller det kommer pushnotiser när det blir mål i en fotbollsmatch eller en hockeymatch. Men så var det absolut inte då. Så att då sände TV3 direkt och Sveriges Television sändes med 15 minuters fördröjning. Och sen blev det en timme och sen försvann ju det där. Och Lasse Kink blev överköpt. Mm. Eller överköpt, men han fick ett fint bud. Mm. Som Lasse har berättat efterhand så frågade, jag tror att det var Lasse Haglund som var sportchef på TV3 då. Jag förhandlade med Lasse Haglund, även jag. Mm. Men jag tror att det var han som förhandlade med Lasse Kink. Och då frågade han Kink så här, vad har du för månadslön? Och då sa Kink, vad det nu var, jag vet inte vad det var. Men, och då var TV3s förhandlingsbud att den lönen du hade, den dubblade dem och halverade arbetstiden.
Oj, det var så en ganska gick, fin deal alltså.
Ja, men precis. Att han gick från heltid till halvtid, men fick dubbelt betalt.
Ja. Ja, det är ju nästan så sanslöst.
Ja, men eller hur? Alltså den, och när du sätter och matar in siffrorna i det där och liksom tänker så förstår man att det var attraktivt.
Ja, den är ju svår att tacka nej till verkligen.
Så Lasse Kink och Leif Bork, båda två, flyttade över till TV3 och gjorde hockey. Jag blev inkallad på Radiosportens chefsrum, Per Josefsson. Mm. Rökte pipa på rummet.
Ja, det var
ja. Och man visste att det var när han, du vet, pipan man vände på den, han hade en glas och askkopp ganska stor. Så när han slog den där pipan, för han tömde ut tobaken, då visste man att någonting var på gång. Ja, han skulle ladda ny tobak och då var det ofta ett nytt möte. Va? Så han skulle sitta, Pelle Josefsson, vi har fortfarande kontakt. Ja, han är pensionär sedan många år tillbaka. Ja. Och då blev jag inkallad på Pelles rum och då satt Lasse där. Mm. Och då sa Pelle det att... för han tyckte starkt illa om TV.
Ja, det var så.
Och han tyckte fortfarande, han sagt det mig flera gånger, du gör fel. Du har gjort fel som har gått till TV. Du är mycket sämre i TV.
Ja, det är så.
Du är helt okej, men du är sämre. Och han kallar honom mycket bra. Men då sa han det att det är väl nästan inte någon jag kan tycka acceptera att de ska gå till TV, men Lasse har berättat om förutsättningarna. Lasse kommer att säga upp så han slutar. Och vi tycker att du ska göra hockey-VM. Detta var alltså i kan ha varit i september, oktober 90, någonting sånt där, september 90. Och hockey-VM var alltså då i maj 91. Ja. Mm. Och jag sa det att det är ju inte aktuellt.
Nej.
Det kommer inte på tal.
Nej.
Det klarar jag inte. Mm. Alltså, jag har ju varit här bara något år eller två eller tre, vad det nu var. Och ja, nej men det finns inte. Utan du får väl göra varannan match här till Lasse. Mm. Men de stod på sig och Kinken sa att du kommer klara. Bla, bla, bla. Mm. Och då blev det, så sökte vi en expertkommentator också. Och det var ju så Lars-Gunnar Jansson kom in i bilden. Curre Lindström, den som hade vunnit VM, var med och vunnit VM-gulden med Tommy Sandlin för Sverige, va? Som nödlösning där 87. Han kom, tog över 86. Tackade nej, det blev Lars-Gunnar Jansson. Så jag och LG då, och Mats Strandberg.
Mm.
Och Strandberg fick jobb för att det var den rutinerade, stabile kollegan som skulle hjälpa mig som var ung. Och jag ska säga det, att det har jag sagt flera gånger till Pelle också, men det är liksom han, utan hans sätt att försvara mig och släppa fram mig och matcha mig, så hade jag inte vi hade troligtvis inte suttit här nu. Sen vet man aldrig vad som har hänt i höger och vänster, men alltså grunden så nej, så det jag honom är vi tacksam för. Och Lasse var också jättebra och han är fortfarande vet när jag kommenterar, jag får text med det, det är King, han sitter och lyssnar, han följer,
det är så han gör det liksom, feedback och allting sånt på.
Och så språkliga grejer liksom, och det kan komma inspel under matchen liksom. När du är inne i tredje perioden ska börja, så kan du få två frågeställningar från Lasse som han undrar över, som hjälper dig i din kommentering och föra in ett nytt resonemang och sätta en ny lampa på föreställningen och så vidare. Så att så var det. Och då blev det jag till hockey-VM 1991, och då blev det sagt så att jag blev stationerad i Åbo hela turneringen, Mats Strandberg i Helsingfors. Och när Helsingforsgruppen la ner, för finalspelet skulle gå i Åbo, när Helsingforsgruppen la ner, då kom Mats till Åbo då. Men då hade jag liksom första king då.
Det var liksom huvudkommentatorn.
Jag var huvudkommentatorn när Sverige väl kom dit. Men när Sverige var i Helsingfors, då var det Mats.
Ja.
Så Sveriges match här till exempel mot Finland, va? När Sverige hämtade upp 2-4 till 4-4.
Precis.
Den spelades i gamla ishallen i Helsingfors, tror jag.
Inte i Hartwall, utan i
Precis. Hartwall kom ju senare. Detta var ju 91, men då var däremot arenan i Åbo nybyggd. Tyfonhallen hette den, kommer jag ihåg. På en jäkla åker någonstans.
Åbo, det är Mumilandet annars. Det är liksom det jag är mest känd.
Det var... Men du vet, det var ju jobb dygnet runt. Jag sov blygsamt, om ens. Och det var ju vansinnigt stort att göra de här matcherna. Och då var liksom för att mota bort nervositet och dåliga tankar, och jobb, liksom. Så att, det var inte mycket fritid.
Nej,
Jag håller med verkligen när man gjorde sitt första mästerskap där. Det är ju väldigt, det är också en nervanspänning också att få göra det.
Och ja, det är det. Och för mig var det så att jag hanterar nerven med att liksom jobba. Mm. För att då hinner man inte tänka på så mycket annat. Nej.
Och hur, sen har du gjort massor, du har gjort över 20 hockey-VM, jag tror det är 12 olympiska spel, både liksom i radio och tv, massor utav fotbollslandskamper, över 100 fotbollslandskamper och EM, VM, stora mästerskap helt enkelt. Och har blivit väldigt omtyckt ute i stugorna. Du har vunnit mitt, liksom, svenska fans guldskulden 5 år i rad där som årets kommentator. Du har vunnit stora journalistpriset och sådär. Vad är det liksom med din kommentatorstil som du tror att folk har tyckt så mycket om? För du är ju ganska olika om man jämför med liksom Arne Hägerfors och liksom de här Lars-Gunnar Björklund
alltså
och sådär.
Det är i grund och botten liksom en skillnad mellan radio och tv. Och den är mycket enkel därför att i tv ser ju alla vad som händer. Och jag menar på så här att de ska bli riktigt, riktigt tokbra i tv, då ska du inte referera i tv, utan du ska komplettera ett skeende i tv. Det vill säga, du ska inte säga han skjuter. Du ska inte säga han räddar.
Nej.
Du ska inte säga hon kastar sig. För det ser han. Utan när hon kastar sig så ska du, och det är en kraft, då ska du kanske säga, oh, det där måste göra ont. Alltså är du med?
Det vill
säga
att du, mer reflektion på
ja,
det.
Ja, bara du kompletterar liksom ett skeende, vilket är oerhört mycket mer krävande. Oerhört mycket mer krävande. Sen finns det ju mängder med skickliga referenter som gör liksom den här, som refererar och inte kompletterar. Men att du radio liksom ligger direkt tillsammans med skenet hela tiden. Och jag är ju, jag tror nästan alla som har varit på Radiosporten och suttit i en kommenterande, refererande roll där, tycker att det har varit kanske den bästa yrkesverksamma tiden. Liksom. Det är väldigt nära hela tiden. Det är en annan grej att göra i tv. Och med det är inte på något sätt sagt att jag inte tycker att det jag gör idag är någonting annat än förbaskat kul. Men jag ska säga att det jag kunde göra, därför att alla säger så här, om du får något råd, om du ringer mig eller du ringer vem som helst och säger så här, vad ska jag göra? Nu ska jag kommentera den här matchen. Då säger alla så här, var dig själv. Och grejen är, det är det svåraste som finns. Därför att för att kunna vara dig själv måste du veta vem du är. Alltså, vem är jag?
Liksom
vad bottnar jag i? Vad står jag för?
Definitivt.
Vad är jag för typ av människa? Ja. Och jag är en människa som är väldigt engagerad, jag är passionerad. Jag tror att om du skulle fråga dem som jag jobbar ideellt tillsammans med, så skulle de identifiera mig som sådan. Liksom. Det är full fart. Liksom. Och nu kör vi. Och nu är vi liksom, vi har sagt att vi ska sitta inte där och se, utan nu pang, boom. Liksom, så här. Höga krav på omgivningen också. Total lojalitet med det jobbet vi ska göra. Och det tror jag var, när jag började kommentera radio så märkte jag att jag kunde vara mig själv på det sättet. Därför att det hade ingen annan gjort.
Nej,
det här är euforin och som kommer. Liksom. Sen var jag ju himla deppig också när jag var och Salt Lake City-referatet mot Vitryssland. Det är ju liksom nästan mer ökänt än så. Det var inget bra. Men alltså, det var väldigt heta reaktioner till det, ska jag säga. Så är det, i alla fall. Men alltså, den svenska radiopubliken tog emot den här glädjen. Den här viljan av att vara att studsa med matchen humörmässigt och liksom också ha höga tonläge.
Liksom tempo,
det fanns helt plötsligt
till matchen.
Ja, och också att jubla när det blev mål och det var, den tog sin mål. Och det kan jag känna var någonting som jag lirade väldigt bra tillsammans med. Jag är väldigt glad över att det var så. Så är det ju inte i tv. Det är inte riktigt lika lätt i tv att liksom sitta och
precis. Det liksom. Nej, det är de här Spanien, Brasilien kommentatorerna. Gol.
Ja, och det funkar ju inte riktigt så när vi gör tv i Sverige. Liksom. Och det är ju viktigt när du jobbar i Sverige inför en svensk publik att du accepterar de villkoren.
Du har ju sagt i ett referat där att allt skiter sig för Ghana. Ja. Har det hänt någon gång att allting har skitit sig under en sändning? Att det har varit teknikstrul eller
framförallt någon gång på tv väl, men framförallt med radio. För ofta var det så när vi gjorde radio att vi blev utslängda att göra någon match någonstans. Och det var ju inte någon tekniker som var med precis. Nej. Det är en helt annan grej med tv. Det finns ju ofta ett
sändningsbolag
som precis på platsen då, som hjälper dig med materialet. Och jag vet inte hur många gånger tv har räddat, framförallt TV3, P.A. Gullö, som var chef på TV3 under många, många turneringar, liksom räddat radiosändningarna liksom, och hjälpt oss. Evigt tacksam för den hjälpen de gav oss många gånger. Alltså tekniskt, när vi inte kom hem med material eller vi fick inte komma in på arenan eller det var så, jag kommer ihåg när vi var i Sankt Petersburg 2000 så var man tvungen att ha ett parkeringstillstånd. Vi fick absolut ingen parkeringstillstånd för en dom agerade. Då var det doktor Joachim Herzer som han hette, han som var ansvarig för rättigheterna som kom. och lämnade över det där parkeringstillståndet till mig då, för han tyckte att jag, PA hade sagt att jag förtjänade det, så det var väl bra då.
Ja.
Men alltså den typen utav, men visst har det skit i sig. Ja. Vi gjorde ur Albanien, Sverige, Tirana va, kom i september, Ralf Edström och jag i radio, 32-33 grader varmt synligen. Och ingen kontakt. Mm. Och då var det en hela långsidan var fylld med hytter.
Ja.
Det var kanske så här typ 40 hytter. Mm. Eller loger eller vad man ska säga. Men hytter tycker jag låter bättre, så du förstår ungefär hur det såg ut. Och vi var i en av de här då tillsammans med österrikisk radio, tror jag det var. Eller om det var holländsk, nederländsk, strunt samma. Och det funkar i början, sen slutade det fungera, utrustningen. Och vi var borta ur sändningen nästan en halvtimme. Och jag kommer ihåg att jaga den där tekniken genom att springa och rycka upp dörrarna, vet du, i alla de här. Och jag hittade honom till sist i den 23 hytten. Ja. Där satt han liksom och rökte och tyckte att vad är det med dig, liksom, lugna ner dig. Och du vet,
då hade jag vilt uppspärrade ögon och sa till honom att nu kommer du med här.
Och då hade jag redan legat på alla fyra och dragit och ryckt och haft min kabel. Och Ralf, han kände ju mig, så han flyttade ju bara, låt han hållas.
Och när vi kom i sändning kom jag ihåg att jag sa det, att här är jag legat som en jävla teletekniker på alla fyra och krupit bla bla bla. Varpå jag har en polare som jobbar som så kallad teletekniker. Så han hörde av sig till mig när jag kom hem och sa, du, vi må lite och snacka om det och jag, det var ju för fel på vår yrkeskår. Så, typ.
Men sådana grejer har jag hänt. Sådana grejer har jag hänt.
Hur liksom förbereder man? För jag vet att liksom en huvuddel av just själva referent måste att du måste vara påläst. Liksom. Hur förbereder man sig? Du säger att du ska göra en SHL-sändning liksom, en i studion då, och Simor. Hur liksom gör man i förberedelse inför en sån sändning?
Det bästa är egentligen att ju mer du kommenterar, desto bättre koll har du på lagen.
Mm.
Därför att när du kommenterar lagen, då skaffar du information precis alla spelare. Mm. Och jag jobbar med en Excel-fil liksom, som har alla grundläggande fakta av längd och vikt och landskamper och tidigare klubbar, noteringar ifrån de klubbarna, om man har gjort något speciellt, gjort vissa, mer mål en viss säsong eller bara, vad man har åstadkommit i Nordamerika i en viss färg, vad du har åstadkommit i KHL i en annan färg, om du har gjort någon övergång som har varit notabel liksom, eller vad du har tradats emot, det är mycket större för dem som jag menar väl givetvis. Men till ett hockey-VM till exempel måste du ha koll på sådana saker. Statistiken för den innevarande säsongen, den kan ju bli hur mycket som helst i någon mening. Och sådana här delar som, vad har du vunnit för individuella priser? Har du blivit årets spelare i något land? Har du fått vunnit pris som fansens spelare? Under en säsong kan det ju vara så, även i noteringar liksom från andra himla populära spelare och sådana saker. Va? Och gärna en jämförelsekolumn med förra säsongen. Mm. Det där har du på alla. Ja. Men det gör du jag gör det när jag kommenterar lagen.
Mm.
I studion gör jag inte det.
Nej.
Därför att den informationen har jag nästan inte någon användning
för
i studion.
Precis.
Och i studion blir det mer av att veta de stora övergripande delarna. Alltså skador, sjukfrånvaro, förändringar, spelare på väg in, vad har de släppt för några, vad är det som liksom, vad är trendar laget, om jag så säger, innehållsligt. Mm. Och då finns det ju numera väldigt mycket sån statistik. Vilket lag, de har få poäng, men de har väldigt bra och höga procentuella tal, och då kommer de bli bättre.
Och Corsi och sådana saker.
Och sen är det ju att jag ska ju som programledare, så ska jag ju få min omgivning att prestera på sitt absolut bästa.
Mm.
Alltså om jag jobbar med Niklas Wikegård och Sanne Lindström eller vad det nu är, så ska ju de två känna att idag har vi chansen att blomma. Vi ska liksom vara de som driver. Mitt jobb är ju att göra dem bättre egentligen. Och det har ju inte så mycket med att göra vilken moderklubb Mantas Armandes har.
Precis.
Utan liksom det
få finns ett bra samspel liksom, en dynamisk.
Ja. Och ta hand om tittaren och få de som är i kontrollrummet att känna att det här är det. Idag är det viktigt att det, du kan jämföra med musikalen. Var och en, alltså om du står i orkesterdiket och lirar, så måste du göra en bra föreställning. Och det är samma sak i våra kontrollrum. Och du vet, det är ju genier som sitter där. Det är genier som hittar, och du vet, det är reprisvinklar, och de hittar, och det är när de tittar vad som händer där och varför skriker de här, och då hittar de här bilderna av infallsvinklarna och bidrar ju till att vad ska jag säga, skapa ett bredare utbud. Fler saker att välja på.
Hur tycker du att SHL är att jobba som lika med? Det har ju varit ganska turbulent nu med både avgång från Jörgen Lindgren och sådana saker under hösten här. Alltså, hur har det ändå varit att bevaka det här?
För mig, jag jobbar ju över 3 decennier med högsta serien i fotboll och högsta serien i hockey. Och jag ska säga att jag har svårt att se med ett vinterhalvår utan att vi hade den högsta serien i hockey och hjälpa oss.
Alltså, det vore rätt så tråkigt.
Titta ut och känn liksom att hur gör vi nu då? Liksom.
Ja.
Och sen över tid så har det ju inom hockeyn har det ju alltid mer eller mindre stormat.
Mm.
Hockeyn har ju också den relationen till omvärlden att det är, liksom, det är ju inte som i fotbollen där allting löses inom den så kallade familjen, det vill säga allting är klart före årsmöten och annat. Ja. Och tittar du på hur det var när jag kom in i branschen så sades det ju på 80-talet att dåvarande ordförande i Svenska ishockeyförbundet är Rickard Fagerlund. Mm. Och då sades det, när man inte, vi har tunt idag till vår nyhetssändning, vi ska göra 6 till 8 minuter nyheter, vad ska vi göra här? Nej men ring Rickard Fagerlund, han bjuder på något. Och han kunde liksom... Men han bidrog i, han gav hockeyn den uppmärksamhet från den vinkeln. Mm. Diskussionen på senaste tid, som, alltså ishockeyn har ju, jag menar att hockeyn står inför stora utmaningar. Hockeyn står inför dels det som är huvudskadeproblematiken, hjärnskakningarna, men också det som är machoidealet, att ändra det som är, jag tycker till exempel att en spelare som skriker din jävla fitta eller bögjävel eller vad det nu är, ska stängas av. Det språket
som man gjorde med Silvergård bland annat här
som under, man gjorde med Silvergård. Jag menar ju på att den avstängningen var korrekt. Ja. Sen finns det någon som hävdar någon annan som skrek något ytterligare. Ja men ta den också.
No.
Alltså det för mig, det är inte gränssättande. Därför att vi ska inte ha den typen av ishockey där vi tilltalar varandra på det sättet. Det är liksom inte okej. Och jag läste, det var en juniortränare som hade sagt att jo men det är klart man kan säga jävla fitta till varann. Det är ju sporter som innebär, i basket får man inte det, men i hockey får man det. Och det där är liksom det snacket tycker jag ska bort.
Det känns som att hockeyn är ganska långt ifrån om man jämför med fotbollen. Och med...
Hockeyn har en resa att göra. Hockeyn har en resa att göra. Och jag menar så här att det är, Niklas Wikegård pratar ofta om hållbarhetsprinciper. Han menar på till exempel så här, spelreklam. Brynäs IF har ju sagt så här, vi kommer inte gå, om Svenska Hockeyligan skriver ett stort avtal med en speloperatör, vill vi inte vara med.
Nej.
För vi tror inte på, vi vill inte ha spel, för vår hållbarhetsprincip säger oss att våra sponsorer som vi vill ha på vårt matchstöd som vi vill jobba med, det har inte med spelbolagen.
Nej, de jobbar ju mycket med UNICEF och sådana saker.
Sådana saker istället. Och du vet, den här diskussionen tycker jag är intressant. Och då menar jag så här, då är inte jävla fitta eller jävla bögjävel, det är heller inte ett hållbarhetsargument för en klubb, för en idrottsförening idag, menar jag.
Ja.
Och sen har ju det ingen betydelse att språkbruket var ett annat.
Nej.
Jag menar, jag kommer ihåg backa några år, vi körde program här uppe och Wikigård kom med YouTube-klipp och sa kolla här, och visade liksom den här häftiga pumpande musiken och Scott Stevens och det smällde och det var och du vet, folk bara ut på bort till höger och vänster, men det är ju inte hockey idag.
Nej, idag är det mer skönspel och elegans och sådana saker.
Ja, men Elias Pettersson hade ju varit uppäten.
Om det hade varit idag,
Om det hade varit, det hade ju inte funkat. Nej. Så att hockeyn ser ju annorlunda ut och den här, och det tar tid att forma om en sport. Här har hockeyn utmaningar med. Sen har du haft en diskussion om serieutformningen också. Hur ska serieupplägget vara? Hur ska upp- och nedflyttningen
vara? Det har ju varit riktigt het potatis nu under hela.
Ja, det har varit det. Men grejen är, det har ju diskuterats förut. Så att jag menar, men sen tror jag så här, det har definitivt varit en vilja från delar av Svenska Hockeyligan att stänga sin serie. Det är jag faktiskt inte övertygad om. Och det tycker jag är bra att de inte gör.
Ja.
Och jag tycker det är bra att Svensk Ishockey säger, det ska vi inte göra.
Nej.
Så har vi det inte här. Så jag tycker att det, det är väl en diskussion. Sen tycker jag att en viss form av publik. Alltså, jag sitter ju och gör den här intervjun med slips. Jag gillar att klä mig i slips varje gång. Det tycker jag kan få göra. Men jag tycker inte om du är mycket stilfull här med kavaj.
tackar.
Och snygg skjorta. Ja. Men alltså, om du får vara klädd som du vill. Jag menar, så ska det vara om du går på ett idrottsevenemang också. Kom som du vill. Och vill du köpa en billigare biljett, för det är oftast billigare, på ståplats, så gör det. Men vill du köpa en dyrare biljett för att sitta och käka på matchen, men gör det.
Det måste finnas någonting för alla målgrupper.
Jag menar att alla är välkomna. Och jag förstår inte varför vi ska spotta och fräsa på en del av den här publiken.
Nej.
Jag tycker inte de som sitter och äter ska sitta och titta snett på de som står på ståplats och skapar stämning, eller vad man nu ska kalla det för. Sjunger, är engagerade, är medverkande. Och de ska heller inte peka finger på de som sitter och käkar. För de kanske, är du med? För
mig, håller med helt fullt
för mig är båda delarna precis lika.
Jag håller med fullt ut. Och vi ska ta avrunda, för du ska snart gå här nu vid...
jag ska ha min inspelning.
Jag tänkte bara det sista här nu.
Ja.
Vad har du för råd till alla unga där ute som vill bli sportjournalister? Har du något sånt där att vilken väg ska man gå och liksom hur, vad är ditt liksom största tips?
Alltså när jag höll på, det var lokalradion vägen fram. Därför att de sände ju alla nivåer utav sport och idrott. Så är det ju inte idag. Men idag är ju möjligheten till att bli sin egen publicist mycket starkare. Jag menar, du kan ha en egen YouTube-kanal, du kan publicera det på Instagram, du kan publicera det på Facebook och så vidare. Så du har ju så att säga större möjligheter när klubbarna också jobbar, inbillar jag mig, mer frekvent med med den här typen av bevakning. Mm. Jag menar, det gäller ju alla idrotter. Mm. Den sporten jag höll på med mycket förut, innebandy, där sänds ju alla matcher direkt med egna kommentatorer ifrån högsta ligan, men också näst högsta ligan. Så det här sprider sig ju allt mera. Liksom.
Och lika med hockeyallsvenskan brukar ha sina egna webbsändningar.
Absolut, och jag skulle inbilla mig att det är bästa vägen fram. Mm. Och vi har en marknad som ser annorlunda ut. Mm. Den omdanas. Del inte längre liksom. Jo, de stora mediehusen har ju de stora evenemangen fortfarande. Men pratar vi VM i fotboll så är det stort. Liksom. Bara pratar vi de högsta ligorna så går ju de i de stora mediehusen. Mm. Men titta nu hur det är gjort med Serie A-fotbollen, La Liga-fotbollen, som ju alltså ligger bara på nättjänst.
Ja, i deras Strive nu.
Strive, streaming live. Ja, precis. Mm. Som ju, och, så det är liksom, det är en omdaning av marknaden. Mm. Och jag är liksom... Jag vet inte hur den bäst ska ta sig an. Mm. Jag tror andra kan svara bättre på det. Jag sitter liksom med mitt kontrakt där jag är nu. Jag trivs oerhört väl med där jag är nu.
Och hur
är
länge kommer du fortsätta? Liksom, har du som mål? Och ja. Vill du tillbaka till radio någonting? Eller är det just tv som du vill?
Men jag tycker, i någon mening gillar jag nuet. Jag gillar att vara där jag är nu. Och jag trivs att vara där. Och det viktiga är att hungern, nyfikenheten finns. På de matcherna och de mästerskapen som jag jobbar med. Mm. Och jag menar, jag ska ju köra annandag julprogrammet hockeylördag med 7 matcher. Eller det är väl inte hockeylördag, det är formellt sett, det är väl det onsdag och sådär. Men det är hockeylördag-konceptet. Ja. Med matcher 15:45 och matcher klockan 18 och det är 7 matcher. Jag tycker det är... Och igen, hur skulle vårt vinterhavå se ut om inte SHL fanns?
Nej, det vore riktigt om. Det vore för det är tråkigt.
Eller hur? Det vore tråkigt.
Alltså, det vore tråkigt. Verkligen. Stort tack verkligen för att du ställde upp. Det här var en fantastisk intervju
att göra. Tack för bullen.
Jättekul, självklart.
Och fikastunden.
Det var jättetrevligt verkligen.
Ja, och jag hoppas att det blev lugnt runt oss till slut.
Verkligen, det var ju perfekt tajmat här. Och lycka till nu med allting framöver. Och god jul också på dig här nu.
Och missa inte annandag jul, då kör vi igen.
Definitivt, det blir riktigt bra. Och JVM och allting också nu framöver också. Kanonbra.
Tack så mycket.
Det var allting från dagens avsnitt. Vi tackar Lasse Granqvist så mycket för att han ställde upp som gäst i podden. Och har ni några synpunkter eller önskemål kring podden, kanske vill ni vilja ha något typ av gäst hit, så är ni varmt välkomna att kontakta mig på @andreaslundskog på Twitter. Eller så kan ni också mejla mig på andreas.lundskog@svenskafans.com. Just om ni har några synpunkter eller vill ha någon gäst till programmet, så är det bara ni kontaktar mig där. Med det så får vi tacka så mycket för den här veckan, och vi ser fram emot att få producera mer avsnitt för just er. Tack!